When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig. En podd där vi tar upp saker som man annars kanske inte ofta tar upp. För istället för att prata om de bästa sakerna så pratar vi om gånger det har gått åt helvete för folk. Jag heter Niklas Runsten. Följ mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och idag så ska vi träffa komikern Martin Sonneby. Och innan vi kör igång på riktigt så ska vi få höra vad han har på sin tacos.
På min tacos har jag numera, går lite åt fiskhållet, fish taco.
Det är lite obehagligt, tycker
du?
Jag. Ja. Jag har inga bra erfarenheter av fisktacos.
Nej, jag har nästan bara bra erfarenheter.
Vad är det för fisk? Är det lax
det
eller
kan
torsk?
Vara, nej, det är ofta en vit fisk, så typ torsk funkar bra. Jag vet inte riktigt hur det här går till, för att jag har inte gjort det själv. Det är oftast min sambo som, när vi gör tacos, är det hon som har hand om just fiskbiten.
Är det någonting du beställer eller någonting som hon har fört dig in på?
Hon har nog fått det av en kompis. Såhär, bara, vi prövar fish taco. Det är gott. Och så har hon fått något recept och så har vi kört det. Sen är det väl det vanliga. Det är liksom såhär, tomat, mycket koriander, någon syltad lök. Jättegott. Och så någon sås oftast.
Vilken sås?
Jag vet inte, det är något man gör med någon typ av, jag vet inte, någon crème fraîche liknande. Man blandar någonting. Alltså det är väldigt oklart.
Det känns ju väldigt mycket som att du får tacosen serverad till dig. Snarare än att du tar tag i det här.
Men jag är ju med och gör tillbehör och sånt där. Men,
hacka lök.
Absolut. Hacka lök och hacka koriander. Koriander är superviktig. Jag är ju team koriander, va?
Alltså det, för det är ju, brukar vi alltid prata om att det är ju en vattendelare.
Oh ja.
Har du alltid varit det, eller hur blev du exposed för...
Nej, jag har alltid älskat koriander, tror jag.
Lite obehagligt.
Varför då?
Ja, för det är så äckligt.
Jaha, men har du hört om att det är genetiskt?
Är det så?
Ja. Att det, alltså forskare har hittat den här koriandergenen. Så antingen är det så här, smakar koriander, det kan ju smaka gott eller äckligt beroende på vad man gillar. Men det finns de som har en viss gen där just koriander smakar typ tvål för dem.
Men kan man veta det på förhand?
Nej, du kan bara smaka på koriander. Och
sen säger man att det är genetiskt.
Du kan säkert göra ett gentest. Men det är världens mest onödiga gentest, tror jag. Det är väl bara smaka på koriander och bara säga, det är gott. Eller det smakar skitilla. Men det finns vissa människor som aldrig kommer att kunna gilla koriander. Eller tolerera koriander för att det smakar tvål i munnen, typ. Du kanske är sån.
Nej, jag tänker, jag, om jag inte gillar det så håller jag mig undan från det. Men man kan ju träna sig att gilla det, har jag förstått.
Ja, men just med koriander så tror jag, vad jag har hört då, läst av den här studien, så är det typ genetiskt. Du kommer aldrig kunna lära dig att gilla koriander.
Ja, men det kan man använda det som försvar i alla fall.
Oh ja, kolla upp det. För då, där har du liksom en anledning till att bara hålla dig borta från koriander. Men sorry, det är genetiskt, jag är ledsen. Jag är allergisk typ. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Varmt välkomna till alla lyssnare till podcasten Mina värsta gig, som görs av mig, Niklas Runsten. Och idag har jag äran att få sitta i en numera legendarisk podcaststudio, för jag sitter tillsammans med Martin Sonneby.
Hej!
Hej!
Kul att vara här.
Jag också...
på min arbetsplats.
Känner du dig trygg här?
Ja, supertrygg.
Ja.
Alltså lite för trygg. så till den grad att jag numera inte har några problem alls med att bara ligga på eftermiddagen och brukar ta en liten siesta.
Ja, för du är ju liksom gatan precis här utanför.
Det är på gatuplanet, det är ett stort skyltfönster, det är en glasad dörr. Ja. Så att man ser ju rakt in om man verkligen vill.
Ja, men för vi sitter ju här där du spelar in AMK morgon. Och jag tänkte på det, att du måste ju vara en av dem i Sverige som de senaste åren har pratat in i en mick mest av alla.
Ja, fast då räknar du ju inte med sådana som gör radio.
Jo, men det är ju det du gör.
Ja, precis.
Du kör ju 5 dagar i veckan. Många andra,
4 dagar i veckan.
4 dagar i veckan. Ja,
måndag till torsdag.
Och du har gjort det nu i, hur många år har ni kört det här?
AMK morgonen har vi kört, det var 10 veckor våren 2015 och sen var det hela hösten 2015. Mm. Och sen var det hela våren och hösten, ska säga 2,5 år.
Ja, för det jag vill komma fram till är att jag träffade Thomas Oredsson här om dagen och då pratade vi lite om att här, ja, men han är kanske lite pappa stand-up, ja, om man tänker så. Då vill jag säga att du är pappa podcast just nu.
Ja, men i humorpoddar kanske. Ja. Jag har nog mest flygtimmar i humorpodden, om jag sitter här 2 timmar om dagen.
Ja, men då har jag ju inte fel i att du sitter och ofta snackar i mick.
Nej, absolut. Det är en stor del av min tillvaro.
Ja.
Men jag tänker så här, men jag är inte så, det är inte så himla mycket att vi gör ett, så här, en show eller ett program. Det är inte så jävla mycket. Alltså vi sitter ju och pratar, alltså vi sitter ju och snackar skit och fikar ungefär. Det är väl det vi gör. Jag har lite så här, jag tar upp lite nyheter och sånt där, men det är väldigt löst allting.
Men det är ju mest fika timmar de senaste 2 åren då.
Precis. Ja, men alltså men folk ställer den frågan ofta bara, så, men hur fan orkar du bara? Ja, men vadå? Skulle du tycka att det var jobbigt att sitta och fika med några kompisar 2 timmar? Det är ju inte jobbigt. Det jobbiga är ju allting runt om. Mm. Hålla på liksom fixa med liksom boka folk eller det är inte skitjobbigt heller, men du vet allt runt om liksom.
Ja, precis.
Hantera de grejerna. Om det är något som har gått sönder här, då måste jag gå och byta det liksom. Mm. Så här.
Men det är faktiskt inte det vi ska prata om idag.
Nej, vi ska prata om...
Förutom att du sitter och fikar och poddar jäkligt mycket, så har du ju kört stand-up.
Ja, visst.
Väldigt mycket och kör. Ja. Hur mycket kör du idag skulle du säga?
Nu är det rätt mycket. Nu är jag ju mitt i en turnévända. Så nu är det ju varje helg med en... vi har ju tagit ut det här AMK morgon på liksom, att göra shower av det. Som heter AMK. Mm. En väldigt sen kväll med AMK. AMK Late Night. Men då bokar jag ju komiker till en show. Och så konfar jag den. Och så bara, vet, presenterar hela showen, inleder... presentera en komiker som går av, går jag på igen, presenterar nästa och så gör vi en hel kväll av det. Så det är 4-5 komiker.
Går du upp och liksom kör lite konf material eller kör du liksom rent stand-up material då?
Nej, men det blir ju att jag presenterar kvällen så att jag gör kanske 10 minuter i början, presenterar första komikern och sen går jag upp emellan några minuter varje gång. Och sen är det nästa halvlek så gör jag 10 minuter till. Så jag gör väl kanske 25 minuter varje kväll. Mm. Totalt då.
Men känner du att det inom stand-up är det du känner att du vill göra nu? Att gå upp och konfa och styra en kväll? Eller gå upp och vara ett headline-gig? Eller gå upp och köra?
Nej, men det kan vara båda. Det är inte så stor skillnad tycker jag.
Du tycker inte det?
Nej, det är väl... Alltså, i stort sett så är det ju samma. Men konfa, det är väl mest att jag bara liksom... Jag gör ju mina stand-up-skämt. Men det är också samtidigt att jag ska försöka liksom... presentera andra och hålla ihop kvällen. Mm. Jag tänkte så här, fan jag kan ju inte konfa. Så prövar jag, så bara, det är inte så jävla svårt. det är väl samma grej ungefär. Yeah. Men, nej men nu, och sen gör jag väl så här klubb, liksom vanliga Stockholmsklubbar på kvällarna. Så just nu, den här hösten har jag väl gjort så här, jag skulle säga 3-4 i veckan gör jag väl.
Ja, det är ändå, det gör ju mycket. Jag tänkte om det är någonting att när det liksom...
Ja, men du bor ju i Malmö, ni gör ju liksom 2 i månaden.
Ja, kanske 1 varannan vecka om man har tur.
Ja, precis. Nej, men det fattar inte jag med Malmö, hur ni kan vara så jävla bra när ni är så lite på scen.
Ja, men det är för att vi, när vi väl får våran spot så schabblar vi inte bort den.
Kanske.
Nej, jag vet inte
kanske.
Riktigt.
Kanske. Ja, men här gödslas det ju med scentid. Det är typ 2 klubbar varje kväll. Alltså om man har mycket erfarenhet som jag har och känner mycket folk, då kan man få scentid nästan varje kväll om man vill. Mm. Liksom. Nej, men jag gör väl 2-3 sådana AMK Late Night shower i veckan plus kanske 2 klubbspottar. Mm.
Men hur började det? När började du med stand-up?
2005,
så det är 12 år sedan.
Ja, det är det väl va?
Mm, det måste det väl vara. Ja. Det är 2017.
Ja, just det. Jag gjorde mitt första gig i slutet av 2005.
Vad fick du att tänka så här, nu ska jag göra det här?
För att jag hade bränt alla skepp och hade inget att förlora.
Vill du utveckla?
Nej, men jag pluggade då på Stockholms universitet och så hamnade jag, tror jag, i någon typ av krasch, utmattningsdepression, jag vet inte. Mm. Men jag bara liksom var helt slut i huvudet och i kroppen. Och
var du under pluggtiden eller hade du pluggat klart då?
Nej, under pluggtiden. Jag var på år 2 då.
Vad läste du?
På juristlinjen. Mm. Det hade också föregått några år av liksom rätt vilse, liksom jag var lite vilse, jag så här, visste inte riktigt vad jag ville göra, jag tog ströjobb, jobbade hårt som fan för att kunna resa i några månader, så åkte jag ut och reste lite grann. Sen när jag var 25 typ, då var jag så här, fan, jag måste göra någonting, jag kan inte hålla på så här. Mm. Och så började jag plugga på juristlinjen.
Var det någonting så här, det här vill jag, eller var det bara liksom, det får bli det här nu?
Nej, men jag tänkte att det var en bred utbildning. Ah. Man behöver ju inte bli jurist. Jag hade ingen passion för juridik. Men det var faktiskt Seinfeld som inspirerade mig att läsa juridik.
Okay.
För det var ett gammalt Seinfeld-skämt som sa, där han var så här, alla liksom gör sina drag i livet, slår tärningar, drar kort, flyttar sina pjäser på livets spelbord. Men juristen är den enda som har tagit sig tiden att läsa baksidan på locket och lära sig reglerna. Mm-hmm. Och det tog jag till mig. Jag var så här, fan, det är jävligt sant. Liksom, kan man reglerna, och lagen är ju reglerna i samhället, liksom, då är det jävligt svårt att bli blåst. Mm. Det är svårt att blåsa en jurist. Mm. Liksom. Och så jag tänkte, oavsett vad jag jobbar med så kommer det vara en bra bred utbildning.
Men sen hände någonting?
Ja, sen kraschade jag. År 2, då var jag så jävla trött. Liksom. Jag var inte trött på plugget så, utan jag var bara fysiskt utmattad. Eller mentalt eller sånt där. Mm. Och då gick jag inte tillbaka till skolan på ett tag, och så var det några tentor jag inte gjorde, så tänkte jag kommer tillbaka. Så blev det inte så. Så hamnade jag i en så här lång depression, typ ett år.
Fy fan.
Och då så CSN, pengarna slutade komma, jag bara var helt broke, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tog något så här ströjobb, men hade varit helt, och sen när jag var helt nere på botten, då bara tänkte jag, fan, alltid velat testa stand-up.
Hade du någon kontakt med stand-up-branschen då?
Nej, ingen.
Nej.
Noll.
Var det bara liksom som en livlina eller någonting för att ha kul igen, eller vad man ska säga?
Nej, men jag tänkte, varför inte testa? Alltså, det kan inte bli värre än så här. Så det tror jag är en bra utgångspunkt. Mm. För att det är rätt många som har haft sådana kriser som har börjat med stand-up. Petra Mede, hon var ju min generation också. Mm. Kom upp typ samma år. Hon hade också en sån livskris. Mm. Satt typ arbetslös med trasig rygg på någon typ av jävla arbetsförmedlingsmöte och bara, vad fan är det här? Och så var hon också så här, jag kan lika gärna göra stand-up.
Ja, det gick ju rätt bra, kan man ju säga.
Ja, det gick okej. Jag vet inte vad hon gör nu, men jag hoppas att det går bra för henne.
Nej, men
och Schiffert också, samma grej. Han hade gjort så här massa tv-grejer, och sen bara, allting bara kände att allting bara tog slut. Han bara så här, fuck it. Mm. Nu blir jag stand-up-komiker.
Men tänkte du att det här kan ge mig någonting mer, eller tänkte du så här, det här kan bli kul nu?
Jag var nog rätt förutsättningslös. Jag bara tänkte, fan, vi prövar. Går det så går det, går det inte så prövar jag något annat. Jag var rätt öppen för att så här. Det var inte så att jag bara tänkte, nu, jag måste bli stjärna, annars kommer allting ut så här. För jag har aldrig haft något sånt mål att bli liksom, att bli någon typ av stjärna, kändis eller så.
Hur tog du dig in i branschen då?
Jag gick en kurs, en stand-up-kurs med Thomas Oredsson. Mm. Han har ju såna kurser hela tiden. Då hade han den på Folkuniversitetet. Så anmälde jag mig till den. Och så gick jag den, det var en vecka. Och så bara kände jag att jag fick jävligt mycket. För att jag alltid skrivit och sånt där. Men det har inte varit skämt eller stand-up eller något sånt åt det hållet. Men jag hela tiden så här skrivit. Så jag kände mig, jag hade väl någon typ av behov av att uttrycka mig kanske. Och sen jag fick den här möjligheten att bara så här, skriv skämt på, vi fick läxa varje dag, så jag skrev skämt på så här, ett semesterminne. Mm. Skriv 5 minuter om din familj. Mm. Och så gjorde vi det varje dag, så kom vi tillbaka nästa dag och läste upp våra skämt typ.
Mm. Och sen, kändes det så här, fick du till skämt då, eller var det?
Ja, men jag fick det på något sätt. Jag trodde det, jag fattade mekanismerna i så här, vad som är, han förklarade det väldigt pedagogiskt också. Det här är en setup, det här är en punchline. Det här, du kan använda liknelser, du kan använda, du vet, den typen av, alltså, väldigt basic, så här gör ett basic skämt. Mm. Och sen gjorde jag klart den veckan, och sen fixade Thomas Oredsson en sån spot till mig på Norra Brunn, där det var sån testkväll. Och då gav han mig 5 minuter på den kvällen.
Liksom. Och det var då första?
Det var första showen.
Hur var det då?
Det var ju nervöst som fan. Jag hade också repat mina 5 minuter som jag hade byggt upp där den veckan, den kursveckan. Mm. hade jag repat till, alltså, alltså det var så jävla mycket repetition bakom det.
Uh-huh.
Jag hade gått omkring, för att jag hade liksom inget jobb och ingenting att göra och alla kompisar gjorde andra saker, så att jag var liksom, jag var väldigt mycket ensam då, så att det var bara att stå där hemma med en sked för munnen och så här, i köket och bara repa.
Och repade du så hårt så att du kan den rutinen även idag, tror du?
Eller de fem, nej, det var några. Jag minns öppningsskämtet och jag minns typ slutet. Sen däremellan är det ganska diffust. Liksom. Mm. Men nej, det kan jag inte. Men jag kunde det som ett jävla rinnande vatten då.
Mm.
Och så, men så gick det bra. Liksom.
Och flöt det på liksom, därifrån?
Jag hade ju absolut noll känsla för att så här, okay, ta in rummet eller något sånt där. Utan bara gå upp med tunnelseende och bara så, okay, leverera din jävla text nu som du har i huvudet.
Mm.
Inget mer. Jag minns att jag hade någon typ av, så här, det hade jag gjort idag, att det var någon typ av, det var ett läge att improvisera, men jag vågade inte. precis i början, det var så här, fan, jag kan inte göra det här. Jag bara tänkte, ska jag? Så bara, nej. och så bara gjorde jag min grej, men det gick jättebra.
Men vad hände sen då? Liksom, så här, började du köra då? Kände du liksom att det här var kul?
Ja, men då kände jag direkt så här, fan, det här är nu är det här jag gör. För jag hade också letat efter någonting, att ha någon sorts riktning. Mm. Så bara tänkte, det här kan jag göra liksom. Men jag hade också ett tänk som jag fick från Anna-Lena Brundin. Hon hade sagt någon gång att, sen när hon började med stand-up så sa hon, jag ska gå upp på scen 100 gånger.
Mm.
Och sen får vi se hur det går efter det.
Det är rätt många gig ändå liksom, innan man bestämmer sig.
Ja, men varför inte? Liksom, 100 är en good round number.
Mm.
Så, och det tänkte jag så här, det gör jag också. Jag ska pröva 100 gånger. Mm. Och har det inte hänt någonting då, känner inte jag att jag är så här, det här är min grej, det här kan jag göra, det här kan jag bli bra på, då skiter jag i det.
Hur lång tid tog det innan du nådde 100 gig då?
Det vet jag inte. Jag slutade räkna efter kanske 30-40. Så. Mm. Men då hade det redan börjat rulla ganska bra. Så att, och jag kom in i en hype också. Så det var väldigt lätt att liksom, åka med.
Mm.
Så då kände jag så här att jag harvar inte nu.
Men då gick det liksom rätt ändå snabbt för dig att bli bra.
Nej, men bra är en definitionsfråga. Ja, men, eller, är det relativt.
Är det det?
Det är relativt.
Ja, men om man inte tycker om någon ska, ja, man ju se att personen, ja, är bra.
Ja, absolut. Nej, men jag fick ju skratt och så. Och jag, jag gjorde väl någonting som funkade. Jo, det gick ganska fort, tror jag. Jag skrev jävligt mycket och jag hade väl någon typ av energi på scen som gjorde att det var, så här, det var ganska lätt att banka in punchlines. Liksom.
Mm.
Men efter 1,5 år, då gjorde jag... Då öppnade jag för Magnus Bettner på en av hans turnéer.
Mm.
Och då gjorde jag en halvtimme.
Och det är ju jävligt snabbt, känns
det. Och det får ihop en hygglig halvtimme. Brukar ju kanske ta längre oftast för en komiker än 1,5 år. Jag vet inte.
Mm.
Men så att det gick hyfsat bra. Men jag kände aldrig att jag var så här, oj fan, nu flyger jag mot stjärnorna. För att samtidigt då så kom jag ju upp med... Kristoffer Appelqvist fick ju tv-program efter 3 månader i branschen. Alltså det är ju helt bizarrt.
Vad gjorde han då som inte ni andra gjorde då?
Nej, men han var ju också så svinbra från början, men hade någon typ av, jag vet inte, han hade en utstrålning och en improvisationsförmåga som var så här vida överskred alla andra liksom.
Mm.
Och det märkte, det var inte så att han var liksom på något sätt lägre i, liksom, i det här tv-programmet han gjorde. Det hette... Fan heter det? 100% kanske det hette. Jag tror att det var Adam Alsing som var programledare. Magnus Bettner var med. Sean Atzi, minns du honom? Wow. Och så Kristoffer Appelqvist som nästan stal showen. Marika Karlsson heter hon, tror jag. Mm. Var med också. Och det var ju liksom efter 3. Han ringde mig och bara, shit, jag blev kastad till tv-program. Jag bara, Jesus. Fan. Jag ska göra Big Ben om 2 veckor. Sen var det Fredrik Andersson, var det ju också, rullade på, vi var också samma generation. Petra Mede, som sagt, henne gick det också fort för. Björn Gustafsson, för helvete. Alltså,
där kan man väl säga raket liksom.
Ja, det var ju en raket av Guds nåde liksom.
Mm.
Men så jag menar, så det var inte så att jag någonsin kände, jag tyckte att jag var så här hygglig på, jag hade 20 hyggliga minuter stand-up.
Mm.
Men sen var det andra som blev liksom, det bara smällde till liksom.
Ja, det känns som liksom, de alltså det liksom gänget som du rabblar upp där, att det gick så jävla snabbt för dem. Det känns inte som det är samma sak idag. Om man tittar på folk som börjar med stand-up idag. Nej, men det går inte så snabbt.
Nej, men det var en hype då som man kunde rida på. Mm. Och det var också, i samband med det var det också massor med panelprogram på tv. Mm. Som man kunde skriva för. Så det var så här, extra parlamentet, time out. Alltså det var ju en mängd sådana. Mm. Som hela tiden behövde skämtskrivare. Så jag kom in där också och började skriva skämt. Mm. Bara generiska, verkligen så här, av 5 sidor i din arbetsdag.
Men var det kul då? Eller blev det ett jobb?
Skriva skämt på panelprogram.
Ja, både det och
nej, det var aldrig särskilt kul. Men det var ett bra sätt att kunna försörja sig. Jag var helt chockad över att så här, okej, fan, vadå, du får fakturera 4 000 för att skriva skämt en dag. Det är helt sjukt ju.
Ja.
Så jag var jätteglad. Glad också över att det är lite en fjäder i hatten, vad kan jag säga. Jag har gjort det här. Mm. Och samtidigt tjäna pengar och liksom få kontakter och sånt där. Mm. Så jag var ju superlycklig liksom.
Du säger också att din standard var mycket, att du hade utrymme att banka in mycket punchlines. Men hur skulle du beskriva dig själv på scen?
Jag vet inte, alltså det är skitsvårt. Jag har alltid haft svårt för den frågan.
Men om du ska pitcha dig, tänk så här, någon som inte har sett dig säger, hej, jag får komma och köra på din klubb. Och då säger de, vem fan är du?
Ja. Och det är det, jag vet ju inte. Jag har ju hört mig själv. Och jag är ju där varje kväll. Så jag vet ju vad jag gör för skämt. Men det känns inte som att jag har någon direkt så här. Jag upplever själv från mitt eget perspektiv att jag är en ganska så här, en vanlig människa.
Mm.
Som kanske, jag vet inte, det kanske går mer åt hållet så här, det här gör mig irriterad. Jag brukar få liksom energi eller inspiration av att skriva om saker som gör mig irriterad.
Mm.
Eller glad, någonting som så här, det här genererar känslor i mig liksom.
Mm.
Så det är ganska känslobaserat, och sen är jag ganska mycket storytelling liksom rutiner. Jag kan berätta en story lång eller kort som jag har upplevt så här. Men det är fortfarande en svår fråga för mig, så vem vad jag har för stil liksom.
Mm.
Oredsson sa en grej på den här stand-up-kursen. Det var så att man ska ha en scenpersona ska ofta stå på minst 3 ben. Det var minst eller exakt 3, jag vet inte. Men Babben liksom. Hon är ju tjock kvinna från Gotland.
Mm.
Tydligt.
Ja.
Alla skämt hon säger utgår från att hon är en överviktig kvinna som är så här, jag är från Gotland och det här är mina liksom, det här är mina tankar. Jag kan Johan Glans liksom.
Mm.
Blyg liten kille från Skåne.
Mm.
Vad var han sa? Blyg rosa skåning.
Alltså, 1, 2, 3 liksom.
Ja, precis. Mm. Så jag vet inte vad jag har för 3 ben. Så störig stockholmare skägg. Jag har ingen aning.
Här kommer en störig stockholmare med skägg.
Ja, det låter ju sympatiskt. Eller
det
hur?
Låter som alla kommer bara, yes,
ja.
Honom vill vi se.
Ja, likeabilityn slår genom taket nu.
Hur hanterar du misslyckanden?
Nu är med en axelryckning.
Det är så?
Ja. Nu är inga problem alls. Vi snackar vi stand-up?
Ja, både och skulle jag säga. Lite i livet också. Liksom, om du är en sån som ältar saker som går åt dåligt eller blir fel. Eller om...
Ja, jag ältar. Alltså, jag får ju minst så här, en sån riktig skamsköljning varje dag.
Du sa ju alldeles precis att du bara... Min axel,
ja, men jag tror du menar stand-up.
Ja, men det kanske är en del. Det är ju en del av ditt liv, tänker jag.
Ja, nej, men med stand-up har jag inga problem med. Så här, ja, det gick inget bra. Mm. Vidare till nästa.
Mm.
Men sen kan det vara grejer, du vet, som man har, jag vet inte, sagt till i någon social situation, det är något fel tillfälle. Mm. Och så tänker man på det kan vara så här 7 månader sedan det hände, och så bara tänker man tillbaka på det ögonblicket när det hände något pinsamt och bara, och man bara,
ja, det tror jag många kan känna igen.
Alltså så här brukar det gå till hemma hos mig och min sambo på kvällarna. Jag kan ligga i sovrummet med datorn på bröstet, min sambo kanske kollar på tv i vardagsrummet, och hon hör då från sovrummet att hon bara hör så här. Och bara, vad är det? Då är det jag som har tänkt på någonting som hände för flera månader sedan, som är verkligen en skitsak. Och så, bara, så får jag den känslan att bara
nu mer hon slutat fråga. Nu vet hon.
Ja, hon vet exakt. Hon bara, kan du sluta göra de här ångestljuden? Hunden blir nervös. så på så sätt kan jag älta små skitsaker. Men när det gäller att så här, stand up inför en publik. Men skämt som inte har funkat. Inget av det där betyder någonting.
Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta?
Oh. Jag kan vara rätt mycket inne i mitt eget huvud och kanske inte så stanna upp och bara tänka så här på min närmaste omgivning, hur jag bemöter dem i vardagen.
Är att du kan vara liksom inte svinig, men liksom att du blir otrevlig eller
det... Nej, utan mer nonchalant eller eller bara så här självcentrerad liksom. Att jag bara går och tänker på egna grejer. Jag tänker på, du vet, jag sitter med telefonen eller jag bara har mina egna prylar, så att jag kanske uppfattas av min sambo som att jag inte bryr mig om henne eller sådär. Alltså små grejer.
Och med den härliga bilden av dig så går vi in på det denna podcast handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday
and the man is- Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Jerk gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Då, kära Martin Sonneby, ska du få berätta för mig om vidriga eller bara märkliga gig som du har haft i din karriär.
Ja, jag tänkte på ett som vi pratade om, firmagig, och att de är vidriga och sånt där. Och det är väl mest de. Klubbgig kan ju vara så här, de kan ju vara stökiga och jobbiga, men det känns ändå som att man har någon typ av rum att spela på det. Det är alkohol involverat och man kan liksom skrika tillbaka eller, du vet, göra någonting. Med firmagig är det så mycket, hej, vi har köpt dig nu. Nu gör du som vi säger ungefär. Man är så här, okay. Men det var en gång, och då var jag också väldigt grön och var verkligen inte mogen för att liksom göra ett sånt ordentligt firmagig på 45 minuter.
Aj. Hur mycket material hade du? Hade du 45 minuter?
Om jag verkligen pratade långsamt.
Ja, det var till och med så.
Ja, nej, men det var väl under den tiden jag hade... Jag skulle nog säga att jag hade 45, men det är inte 45 som var särskilt bra.
Det var kanske inte dina bästa 45 du plockade ut.
Ja, nej, det var mina enda.
Ja, precis.
Det var, nej, jag hade väl kanske 30 som var bra. Och sen var det 15 minuter skräp, liksom. Men det var inte det som var grejen, för att det gick ju dåligt från minut ett. Det var liksom,
Vad var omständigheterna då?
Det var något dataföretag i Nyköping. Det var på något hotell / värdshus grej i Nyköping. De var typ 40 pers kanske, 30-40 pers som hade käkat middag, hela företaget. Och sen skulle de ha stand-up efter middagen. Så de hade liksom bunkrat upp stolar. Och jag går upp där och jag vet inte, någonting som bara liksom inte funkar från början. Det är förmodligen, jag är ju grön och ny, jag känner att jag är obekväm i situationen. Jag är bara allmänt dålig liksom. De känner väl av det. Och då blir det ju också en sån låsning, du vet, så här. De är otrygga för att jag är otrygg, och då blir jag ännu mer otrygg. Det blir en lång jävla spiralcirkel liksom.
Och speciellt om det är från minut ett också. Man känner liksom nej.
Och jag börjar sätta igång, bara hej, kul att vara här. Och så börjar jag liksom dra mina skämt. Noll. Alltså noll. Total jävla tystnad liksom. Total tystnad. Jag kanske har ett par liksom grova skämt i början som får dem att bli ännu mer förmodligen. Och det, alltså, det var en situation som var, det var horrible. Det var,
men hur löste du det då? Alltså, som grön så tänker jag liksom, körde du bara, nu kör jag mitt script här, eller kunde du liksom?
Det var inte så att jag adresserade så här, hej, nu är det lite stelt, va? För det kan man ju faktiskt göra ibland. Att man, alla vet om att det är konstigt i rummet. Eller så bara pumpar man på. Man har sett sådana jävla proffs också som bara så här, hej, jag skiter i hur det går första 10, för att jag kommer att köra på, och förr eller senare så kommer de liksom mjukas upp. Men jag bara fortsatte och fortsatte, ingenting. Och jag minns att det började så droppa av folk efter några minuter. Och sen det kanske hade gått 10 minuter. Och jag måste ju stå där också. Det är också en sån grej. För att jag ska få betalt. Då måste jag stå, jag har ju, det är ett avtal på 45.
Det är så jävla långa 45.
Och jag ska ju stå där. För att går jag av efter 28 minuter, då kan de säga, han stod inte hela tiden. Han uppfyllde inte sin del av avtalet. Så vi kommer inte betala. Eller typ betala halva eller något sånt där.
Men du kände inte liksom så här, det är värt det att gå av?
Så tänkte jag inte. Jag hade ju någon typ av så här sjuk yrkesstolthet då också. Så att jag bara, nu har jag blivit anlitad att stå här. Nu har vi ju kommit överens, mitt management, allt det där. Och jag bara står där och det går längre och längre tid. Och jag minns någon gång mitt i det här, det kan ha varit första kvarten eller någonting. Eller ännu längre in. Då sitter en sån gubbe med armarna i kors. Han sitter ganska långt fram. Han är väl så här mellan 50 och 60 kanske. Och så bara sitter han så här och så kisar han lite på mig och säger så här: får du betalt för det här?
Åh nej.
Och då blir jag mer liksom så här, försöker bli så här, skoja bort och bara, japp, jag får betalt. Och det är du som betalar.
Åh nej.
Och det blir inte bättre av det liksom. Och sen efter ett tag,
det lyfter inte direkt därifrån.
Nej. Nej, det var så jävla obekvämt. Och alltså, minuterna är så jävla långa. En minut känns som en timme. Och jag bara står där och så tittar jag på klockan. Och då har det också gått så här. Det var liksom en timme försenat. Eller 40 minuter försenat. Så att jag har bråttom sen hem. Känner jag liksom, jag är stressad när jag kommer upp dit, för att jag måste hinna med sista bussen från Nyköping till Stockholm också. Annars måste jag ligga kvar i Nyköping, eller så bo kvar liksom. Det är helt så här. Det var horrible. Det var bara totalt att jag bara så här, jag ska göra de här minuterna. Och det är inte bra för någon. Det är väl bättre att jag bara går av. Jag bara, det här funkade inte. Ledsen. Du vet, pengarna tillbaka, eller jag vet inte vad, men de som satt kvar satt väl artigt kvar, och jag bara.
Fick du applåder när du var klar?
Alltså, kanske den tröttaste någonsin. Jag minns faktiskt inte. Men jag tror det. Jag fick väl någon typ av artighets...
Ja, men fan. Bra kämpat.
Ungefär. Men nej, det var horrible. Och sen skulle jag hem. Och då hade jag också skitbråttom till bussen sen. Efteråt. Så jag bara rafsade ihop mina grejer. Det var typ vinter. Eller om det var så här november, december någonting. Men det var kallt ute i alla fall. Jag bara drog på mig min vinterjacka, jag hade en väska och sen sprang jag som en galning till bussterminalen. Och det var liksom mitt i vintern, och jag kom fram, du vet när man är så andfådd som man låter. Liksom. Den andfåddheten satte mig svettig på bussen. Du vet, den vintersvettig och sen vinter.
Det är kallt fast man svettas satan.
Ja, liksom. Man svettas som fan och sen blir svetten kall. Och jag sätter mig då med en sån svettig vinterjacka på bussen tillbaka till Stockholm. Jag börjar få huvudvärk. Jag åker hem och sen vaknar jag dagen efter med sån jävla lunginflammation. Alltså en lunginflammation som håller sig i sig i lätt 2 veckor. Alltså jag är typ sängliggande i 2 veckor. Vilket är lite lök på laxen också. För att det vet ju du också. Så här, bästa botemedel mot en, liksom ett, ett dåligt gig, det är ju att gå upp igen på scen så fort som möjligt. Men då satt jag också i den här ångesten av det sopigaste giget någonsin med lunginflammation.
Så skör. Alltså du är så skör.
Ja, jag är så jävla. Ja, jag är fruktansvärt liten då. Och sen får jag också mail från mitt management om att kunden var inte nöjd. Och såna typer av mail när jag liksom sitter och kan knappt så här, stå upp. Jag bara ligger febrig i sängen och bara
du bara kryper, alltså du är från fosterställning till liksom bara en boll till slut.
Ja, det var horrible. Det var horrible.
Ja, men sen då kunde du släppa det eller låg det kvar länge?
Ja, nej, jag tror inte det låg kvar så länge. Mm. Det kanske var bra den här lunginflammationen också, för att det blir så allting hamnade i någon typ av töcken liksom. Mm. Och sen efter det så var det väl bara på det igen liksom. Men nej, det var fruktansvärt. Oh, fan, det var alltså helt fruktansvärt.
Ja, har du, finns det något mer kassagig du tänker på?
Jag blev bokad en gång till ett så här, det var något konstigt universitetsgig i Karlstad. Karlstad universitet hade någon typ av, i början av terminen, det var nya studenter, de skulle göra lite liksom knasiga grejer på stan i Karlstad. Mm. Det är väl som studenter håller på.
Men jag har typ insparksgrejer.
Ja, precis. Ah. Och så var det några grejer, de skulle ha olika grejer som skedde på stan, och så skulle jag bli bokad och göra stand-up. Liksom. Det var ju då slutet av augusti, kan jag tänka mig, mitten, alltså början av september, något sånt där, när terminen börjar. Och det var så mitt på ett torg i Karlstad. Och det var inte så mycket mer än så. Det var så det kommer folk och kollar, så här, det är ju stand-up. Och så kom jag till det här torget, så var det någon som mötte mig där, någon student typ. Det var så här studentkår som hade bokat mig. Och så bara, hej, så här, ja, du är Martin, så här. Jag bara, visst, så här, det är här. Och så bara pekade hon på ett tomt torg, liksom. Det var ingenting.
Aha.
Och jag bara, kommer det någon folk eller sånt där? Hon bara, det kommer folk. Och så började det dyka upp, så här, det kanske så här, ramla in så här, 2-3 pers, och kanske kom 4, och de stod där och väntade. Och sen, ja, men så satt jag, det var någon sån här fontän, så jag kunde sitta vid liksom på kanten av den här fontänen och vänta. Och sen, och så sa jag så, okej, vi kör igång klockan 12, eller vad det var. Så här, det var mitt på dagen. Mm. Och jag bara så här, okej, då har jag lite tid på mig, bara samla mig, jag vet inte, det kanske kommer lite mer folk, jag har ingen aning. Och så typ 10-12, så var så här, Martin Soneby! Och jag bara, hä? ska vi börja nu? Jag är inte så här, och det är så här, ju nyare man är, desto mer tid behöver man på sig och förbereda sig och så här, okej, jag ska göra de här skämten.
Ja, ja, okej, liksom, fokus, och precis innan står liksom och hoppa.
Fokus nu, okej, så här, men jag har ändå liksom, jag har ju 10 minuter på mig, så här, men okej, om 10 minuter, klockan 0 kör vi. Hör mitt namn, jag bara, okej. Och så är det inför så här 7 studenter som bara sitter där.
Och torget i sig tar x antal många mer människor egentligen.
Ja, men det är så här torg som du hade kunnat fira 94-laget på. Ja, men det, alltså nej, det är inget litet torg. Det är alltså, vi snackar, ska vi prata i Stockholms termer, Sergels torg. Alltså det är ett stort, det är det största torget i Karlstad. Jag vet inte vad det heter.
Men tyckte de att det var rimligt att du skulle gå upp där? Eller fattade de inte? Eller tyckte de inte själva att det här var lite märkligt?
Ja, nej, men det var väl så här, de bara tänkte, de har väl ingen aning, så de tänker väl så här, men han kan väl göra stand-up i stand-up, det är väl bara göra det här, du kan ju stå här, du har en mic här, och sen är det väl bara,
de ska skratta.
Ja, och så satt det typ så här 7 lite avmätta studenter och bara tittade på mig när jag står mitt på torg och ska göra, och det var så jävla sopigt.
Men hur gick det då? Eller vad var det då?
Nej, det gick för skit, alltså.
Hur
kan det gå? Det var ju också sådär liksom väldigt, väldigt grön. Det är sådär situationer man inte kan hantera. Du kan hantera en stand-up-klubb liksom, där förutsättningarna är så att folk har liksom gått dit för att se stand-up. Det finns ett isolerat utrymme, det finns stolar, det finns ljus och ljud, det finns någon som presenterar dig. Det är ju en förutsättning som är bra. Det här var ju så här, vad fan är det här för någonting? Open air inför 7 människor. Vad står upp?
Hur länge skulle du köra då, minns du det?
Ja, men det var också sen typ en halvtimme eller något.
Och gjorde du det en halvtimme?
Ja, jag tror det, för att jag tror fan det. Men det är så här, man undrar ju ibland så här, vad fan, det här är ju inte bra för någon. Ingen gynnas av det här.
Nej.
Komikern gynnas inte förutom lite pengar då. Mm. Publiken absolut inte. Arrangören har betalat för någonting som är helt värdelöst. Stand-up som företeelse gynnas verkligen inte. För att folk kommer ju bara så här, vi såg stand-up en gång. Det var skit. men det är bara, det var ju studenter som arrangerade, de vet inte vad de håller på med. Liksom. Men det är bara, alltså det är horrible.
Men vad heter det om du, båda de här sakerna hände ju när du var rätt grön.
Ja.
Vad skulle behöva ske idag för att du skulle bomba? Om det går att säga så. Alltså, har det gått åt helvete nyligen?
Nej, men ett helt vanligt firmagig, det hade jag lätt bombat på. Jag bara har, alltså, om jag skulle gå igenom hela min setlist och bara ta så här, okej, nu ska vi ta så här middle of the road skämt som ingen kan bli upprörd av egentligen. Alltså om jag säger att jag har, om jag skulle skrapa ihop allt jag har nu, som jag kör nu, så säger jag att jag kanske har en timme eller lite mer, om jag verkligen skulle göra allt mitt material. Jag tror att jag har 15-18 minuter som är så här helt rumsrent.
Mm.
Så jag bara har inte det materialet för att kunna göra ett gig för det första. Mm. Ett sånt firmagig, över bältet, sånt där. Men även om jag skulle göra det, så jag tror inte jag skulle vara bekväm i situationen. Så jag skulle lätt bomba på ett vanligt firmagig. Alltså. Mm. Hårt.
För det är så, jag har hört rykten om att du bombade för inte så jättelänge sedan.
Jaha.
För Carl Stanley och Ludde Samuelsson hade en klubb i Helsingborg.
Oh ja, just det. Ja, då bombade jag liksom.
Vad kan du berätta om det?
Nej, men det var en sån klubb, det var en konstig, sommarklubb.
Ja, så hotellklubb typ.
Ja, precis. I någon hotellbar på något Scandic, Helsingborg. Men då gick jag upp och då kände jag direkt att så här, det här lirar inte alls så här, med publiken. Jag pratade lite med publiken, jag försökte vara lite charmig med någon tant längst bak som var lite så här pigg på att prata. Så jag försökte ha lite vibb med henne. Sen kändes det som att någonting hände då, så att det bara slog över.
Mm.
Och sen hade jag en grej, jag hade några skämt som så här, funkade hyggligt, och sen gick jag in i en rutin som handlade om att jag gillar att ge pengar till tiggare bara för att jävlas med Sverigedemokrater.
Uh-huh.
Och där förlorade jag alla. Ah,
Helsingborg.
Ja, det hade jag ingen aning om. Men när man ser ut som jag och är i Helsingborg och pratar om att så här, och driver med Sverigedemokrater. Jag tappade 100% av dem. 100%. Oh my god. Så det var en horrible, horrible bomb. Men jag känner också så här, en bombning är ju också... Det är ju om alla i rummet är obekväma, överens om att så här, okej, publiken känner att det här är inget bra. Komikern vet att publiken tycker inte är bra. Publiken vet att komikern vet att publiken vet. Fattar du vad jag menar?
Ja,
som alla är överens.
Liksom,
alla. Att bara så här, det här är horrible.
Mm.
Den kvällen har jag varit så länge i gamet, så att jag bara så här, jag var så här, fuck you då.
Ja.
Om du inte, så här, jag kunde inte bry mig mindre om ni liksom så här, om folkhemmet i Helsingborg inte gillar mig. Så att det var så här, jo, det var en total jävla bomb, men jag kände mig bekväm genom hela liksom kvällen. Jag märkte att Carl Stanley ville ju gå upp och bara, okej, nu bryter vi, det här är inget bra alls. Men jag var så här, nej, det är lugnt, jag står kvar liksom. Det var nästan så att han bara så här, jag kör mina 20-25.
Men är det någonting som du tror att det är någonting du gör, eller någonting du skulle vilja typ tipsa andra om att göra, liksom så här, att man inte ska bry sig så mycket? Eller är det någonting som bara...
Jag tror att man kan tipsa om det, för det är en känsla liksom.
Ja, men att man ska försöka sträva efter den.
Ja, jag tror att det bara, alltså, kör så länge så att du bara känner att så här, det spelar verkligen ingen roll.
Mm.
Jag tror man måste ha en viss distans till, dels till sig själv, och sen bara ha någon inställning till publiken att så här, det, alltså, om du inte gillar det här så är det helt okej. Okay, liksom. Jag bryr mig inte, för att det är lätt att bli den här vädjande, så här, snälla gilla mig, gillar ni det här skämtet, och då blir man någon typ av skämt jukebox indirekt. Att man bara så här, man blir en jävla apa som bara, så här, bara, och jag vill bara göra dig glad. Istället för att bara så här, inte för att dissa publiken, det ska man inte göra, men så här, det här är mina skämt och jag drar dem, och om ni inte gillar dem så Det är liksom, det är lugnt. Ja. Så den inställningen är liksom, den tror jag hjälper för att men sen är det också om man vet att det, så här, det här kommer inte funka. Jag kommer inte åka till någon folkhemsklubb i Helsingborg igen. Mm. Förmodligen.
om det inte är jättebra betalt.
Ja, lätt. Jag kan lätt stå där. Men jag hade också kunnat bara skälla ut dem. Mm. För att de är, inte för att det är deras fel, men för att, ja, men för, okej, nu börjar jag roa mig själv. Varför inte, om någon ska ha kul här inne, varför inte jag? Det är väl rimligt.
Tänk om du skulle haft den inställningen på det där första företagsgigget där som gick åt helvete.
Jag önskar jag visste då vad jag vet nu. Ja.
Det är bra.
Ja.
Och med de orden ska vi tacka för oss. Eller har du någon mer historia?
Oj, jag har massor. Men vi ska inte göra den här podden allt för länge. Jag kan ju komma tillbaka om du vill. Om du har slut på komiker någon gång så kan jag komma tillbaka och berätta.
Om du har en superhistoria som du verkligen känner att det här måste komma ut.
Nej, inte riktigt. Oj. Alltså, det är inte riktigt gig. Jag hade en story om när jag liksom blev så här, kom igen, gör, do the show. Ja, det, hur mycket tid har vi?
Ja, men det finns ingen limit.
Nej, men det handlar om när jag har skrivit om den i en bok som heter Jag bombade, som är bara sådana bombhistorier.
Ja, det är lite det den här podden faktiskt bygger på, den boken. Ja,
precis. Och det är väl den storyn jag valde ut till den.
Mm.
Där har för övrigt Tobias Persson en sån jävla kul story när jag gjorde stand-up i 45 minuter för ett tomt rum. Det är det bästa jag har hört, alltså.
Och det gick så jävla bra.
Ja, men här vi bokade i Sundsvall, det var något stort kongresscenter, liksom så här, alltså, jag vet inte, vad heter det, konferens.
Mm.
Och det skulle vara så en jättestor bokning, men de ställde in. Men då hade han redan blivit bokad som komiker. Och han kunde inte liksom ställa in, eller de var så här, ah, det är redan betalat eller någonting. Så han skulle komma upp och göra, och så var det liksom, det var helt tomt. Förutom ett tyskt par som satt allra längst bort i lokalen och käkade middag. Och ägaren var där inne och typ så här, gick omkring och städade. Och, han bara, ägaren bara, kör! Och Tobias bara, men det är helt tomt. Jag bara, jag har betalat, kör!
Men det är typ som då, som att han har bokat ett band, bara, men kör era låtar. Mm. Du är samma sak där, kör dina skämt nu liksom.
Med den skillnaden att stand-up kräver ju viss publik, ja, för att det ska, för annars är det ju svin weird.
Mm.
Annars är det ju bara en galning som står i ett hörn och pratar liksom. Så Tobias står där, sen efter en kvart så bara, måste jag verkligen köra? Så här, jag har betalat för 45 minuter, du ska göra 45 alltså. Minuter. Så den ägaren gjorde det liksom av, liksom, för att fucka med honom typ.
Men det var så märkliga människor. Ja. Men nu berättade du om hans grej. Ja. Vad skrev du i den boken?
Jag berättade om en grej. Jag hade varit, det var inte riktigt stand-up gig på det sättet. Men jag kände så här, fan, jag är någon jävla skämtare nu. Men så här, jag hade gjort ett gig i Västerås tror jag. Jag hade kommit hem sent på kvällen. Jag hade somnat sent. Vaknade av, alltså att det så här, du vet att det bultar.
Mm.
Och jag bara såhär, ah, den här bakisbultningen i huvudet. Men det ljudet, det följs av en röst, en pipig röst som är så här: hallå, det är från polisen. Hallå, det är från polisen. Då är det snutar som står och bultar på min dörr samtidigt som de så här skriker ner i brevinkastet. Hallå, det är från polisen. Och jag bara, vad i helvete, så här, en jävla så här weird husrannsakan. Så jag bara går upp, jag har så här panik, jag vet inte vad jag ska göra, så här, vet de att jag är hemma, så här, hur fan kan de veta det? Och jag står bara så här, förfryst i mitt vardagsrum och bara hoppas de inte ser mig eller hör mig typ, så här. Men de bara fortsätter bulta liksom. Mm. Hallå, det är från polisen.
Dryg polis också, låter det som.
Ja, lite.
Ja.
Lite. Hallå.
Och så, aha, jag bara, så, men vad gör du då?
Men jag är typ naken också, så jag bara tar på mig ett par jeans och en t-shirt och jag barfota. Och så öppnar jag dörren, så står det så här, tre civilsnutar där. De har, och, du vet, civilsnut-outfit.
Mm.
Så här, fritidsjacka.
Keps.
Nej, inga kepsar, men sån snaggfrilla.
Mm.
Snaggfrilla, fritidsjacka, illesittande jeans, vandrarkänga. Den civilsnuten liksom. Och de bara, vi har hört att det luktar marijuana i porten här. Och jag bara, okej. Okay. För jag vet att jag har inte rökt gräs hemma då på kanske 18 månader. Så jag vet att det kommer inte inifrån mig i alla fall.
Mm.
Men jag hinner tänka, fan, jag har sköna grannar. Jag måste lära känna dem bättre. Så, men i alla fall så jag tittar på dem. Och jag är så här bakis. Och jag bara, så, du vet, man vaknar upp. Klockan är typ 12:30 på dagen.
Ah, ja.
Så jag bara, du vet, jag har så här ögon och bara så här, vad så här.
Mm.
och jag ser väl liksom flummig ut. 12 härlighet på dagen, hemma, ser allmänt risig ut, nyvaken. De bara, ah, okej. Okay. Så bara går de in. De bara går rakt in i min lägenhet. Och börjar leta. Och jag bara, hej, vad är det här? Vad håller ni på med? De bara, ah, vi har misstankar. Så vi ska leta igenom din lägenhet. Och så hittar de så här, de hittar en påse gräs längst in i en garderob. Mm.
Så, men, alltså, så de bara går in och börjar rota liksom?
Ja, för jag tror att det är så. Alltså, det är inte som i amerikanska filmer, så här, search warrant, ja, de måste gå till en domstol. Utan jag tror att regeln är typ så här, om de har skälig misstanke så kan de leta igenom...
Men att
det
just var riktat mot dig?
Okay? Ja, det är skitkonstigt. Jag har fortfarande inte klurat ut vad fan det är. Liksom, antingen är det ett svinsent case, att det är någon som har känt gräslukt för typ 18 månader sedan. Och så här, de har ringt polisen och bara, det luktar gräs, jag tror att det är en snubbe i min port. Mm. Men också, jag vet inte, det är jävligt märkligt. Så de hittar en påse gräs, alltså en påse som det har varit gräs i, du vet, spår av cannabis, alltså bara små smuler. Och de är så här, aha! Och jag bara så här, åh, vilket major bust du har gjort så här. De skickade den påsen till kriminaltekniska laboratoriet i Linköping, det visade sig vara 0,11 gram cannabis. Det ringer, 3 veckor senare ringer en inspektör Rönnqvist från polisen och säger så här, ja, det var cannabis i den här påsen vi hittade. Det var 0,11 gram. Vill du ta ett strafföreläggande eller vill du liksom neka så kan det bli rättegång. Och jag bara, strafföreläggande är att man erkänner på stört och bara får böter. Och jag sa nej, jag kommer inte erkänna någonting. Och så sa jag, det här Rönnqvist, det här kommer bli de dyraste 0,11 grammen i svensk rättshistoria. Men jag, alltså, men de är så här, jag blev så här, när de visade upp påsen, de bara, ah! Jag tror inte de sa, aha. Men de var så här, ah.
De var stolta.
Ja, men verkligen. Och jag bara så här, really? Really? Och då säger en av dem så här, ja, men du vet att vi har ju tagit folk för mängder som inte ens är mätbara.
Det är så, alltså, så
här,
jävla...
Du vet, som att den är stolt över att så här, alltså, vi kan ta folk för så lite gräs att det knappt finns. Och vi kan få folk dömda för det. Och jag bara tänkte så här, shit vad du är lost liksom. Du har verkligen, du är indoktrinerad i någon sjuk syn på det här som är helt sjukt. När det är typ lagligt i grannlandet, nästan lagligt, så går du och gör såna här saker och tycker det är cool liksom. Men i alla fall, då ska vi ha förhör. Och så sitter jag i en soffa och har det här förhöret med en polis. Och det är märkligt också, för vi sitter i... Jag har en liten tvåsitssoffa då. Så vi sitter liksom i samma soffa och tittar på varandra så här. Det är inte så att vi sitter mitt emot varandra.
Vi sitter verkligen bredvid varandra.
Han tar upp sitt block och penna och bara, jaha. Och så bara ställer en massa frågor så här. Och jag bara sitter bredvid honom och bara...
Ni nuddar ju varandra,
ja,
med låren.
Ungefär, det är lår mot lår. Jag bara, så här, för det här är så jävla weird. Så, ja, men jag säger inte så mycket i det där förhöret. Och sen ska vi göra kissprovet. Mm. Så går vi in på toa och min toa liksom är i ett hörn av toaletten. Liksom. Det är vägg till på, åt sidan. Och han står liksom, och jag ska kissa i en kopp. Så jag håller koppen liksom mot toaletten och ska kissa i den här koppen. Men jag har inget kiss. Liksom. Jag är helt uttorkad och det är en konstig situation. Och han står ju och tittar på mig. Han står ju och tittar på min kuk, alltså över axeln.
Ja, han ska se att det går rätt till liksom.
Ja, för han ska ju se till att jag inte har någon typ av penisattrapp som jag har kopplat till någon slang, till någon påse rent babykiss. Du vet, den vibben, alltså här, man måste vara tydligt liksom. Man ska inte fuska på urinprovet. Mm. Så han står och kollar på mig hela tiden. Och jag bara vänder mig mot honom och bara så här, jag får inte ut någonting. Och han tror att, eller han fattar ju att jag är typ är obekväm med hela situationen, så han ska försöka lugna mig. Så han säger, du kan vara lugn, jag har gjort det här 1000 gånger förut.
Så det är så.
Och då svarar jag, det är det som är så jobbigt, för jag känner mig så billig när jag vet att du har varit med andra. Och han tycker det är så jävla roligt, så han bara skrattar rakt ut. Och så ropar han in de andra snutarna på toaletten och han bara, Janne! Robban! Kom in! Och jag bara, så här. Och de kommer in och bara, vadå? Så här. Och nu står det så här, 3 snutar på toaletten och liksom och sen är det en liten toalett och jag nästan trycks upp mot hörnet så här, bakifrån. Och jag bara kollar på dem och han bara så här, säg det där igen! Och jag bara, och då bara känner jag så här, det här är stand-up-gig nu. Alltså jag har blivit bokad. Jag har blivit bokad till ett gig. Han har bokat mig och han har tagit dit publik. Och nu är det så här, skämta då. Och jag står där med kuken i handen, misstänkt för narkotikabrott, och bara... Och sen så jag. Och det blir så här, det blir inget kul när man berättar det i efterhand. För det är ju stunden som gör det. Det är improvskämtet som är roligt liksom. Och då kände jag så här, fy fan, vilket sopigt stand-up-gig. Men jag bombade i alla fall inte.
För jag tänker ju att de andra poliserna där, de kom ju in med dragna vapen när han hör att han börjar skrika där inifrån.
Nej, det var inte den vibben, det var mer av glädje. Hörni, kom in och kolla på det, lyssna på det här. Fan vad bra alltså. Fan bra comeback.
Och så bara går de ut från toaletten och bara muttrar och bara jävla sopa.
Står där med kuken i handen och byxorna nere liksom inför en snut och så ska vara rolig inför tre snutar. Den känslan var ändå bättre, för jag fick någon att garva. Jag bombade i alla fall inte.
Nej, i alla fall inte på improv-skämtet. Men sen när det gällde, när de faktiskt var där för att se dig köra stand-up, resten av poliserna, då gick det ju inte.
Nej, för det var det som var firmagigget. Det var det som var firmagigget. Jag blev bokad.
Ja.
Det var horrible. Ja, det var en lång story, men
det är väldigt roligt.
Ja, det.
Ja, det. Martin Sonneby, tusen tack för att jag fick prata med dig om vidriga gig.
Det är jag som ska tacka. Det var roligt.
Ja, vi ses snart igen.
Det var allt för veckans avsnitt av Mina värsta gig. Den sista för året 2017. Nästa år är det 2018 och då jävlar har vi mycket annat kul framför oss. Tack som fan för att du lyssnar och hänger med på denna podd. Glöm inte att prenumerera, ge ett betyg. Följ mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och ja, hör av dig om det är så någonting du undrar eller vill med denna podd, så kan vi diskutera det vidare. Nästa vecka så är det helt nytt avsnitt med helt ny komiker och helt nya vidriga gig som ska diskuteras. Puss och hej och gott nytt år.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.